Igår så var jag ute i skogen och gick och lyssnade på medierna i P1. Hur många brukar lyssna på det radioprogrammet? Ja, vi har en där. Några till. Det är ett jättefascinerande program. Det är ett radioprogram där de granskar medier. Och medier, de är ju till för att granska makten. Så medierna i P1, det är alltså man granskar de som granskar. Och igår så lyssnade jag dessutom på ett gammalt program där de granskade sig själva och deras arbete de senaste 10 åren. Så det var ett program om granskare som granskar granskare. Och det är lite gärna temat för den här predikan. För ordet granska, det handlar om att mala ner. Att genomlysa, att ta ner i beståndsdelar för att titta på hur sakernas tillstånd verkligen är. Det handlar om transparens, genomskinlighet. Och rubriken för den här predikan är det understa skiktet. Och det vi ska titta på, det är Jesus förmåga att leda oss in eller ner till det understa skiktet, till det allra innersta, det som verkligen är. Och så ska vi förhoppningsvis också få med oss någonting om vad det där är som är. Vad det är för någonting. Jag leder en samtalsgrupp på onsdagar som är öppen för allmänheten. Det är på vardagsrummet här nere på stan. Och vi kallar det för viktigt på riktigt. Dit får man komma med de nyheter och samhällsfrågor som man har gått och grubblat på under veckan. Och så sen så diskuterar vi dem tillsammans. Superspännande är det. Det krävs ingen anmälan utan man droppar in bara och så diskuterar vi tillsammans. Men jag berättade om det här för en man på gatan utanför vardagsrummet en dag. För han frågade vad vi höll på med och så berättade jag om viktigt på riktigt. Och så sa han så här, ja men hjälper något då när ni bara sitter och pratar eller blir det bara prat? Och det är ju en jätterelevant fråga. Som jag ställer mig själv många gånger. Ger det någonting? De här samtalen. Ger det någonting? Gör det någon skillnad? Och jag är övertygad om att det gör skillnad att samtala om saker. Att gräva sig in i en fråga och fundera på olika aspekter fram och tillbaka. Därför att jag tror att det är samtalen som tar oss vidare, som hjälper oss att formulera våra egna tankar, sätta ord på saker och ting, att få syn på fenomen, på beteenden och så vidare. Och för visst, det är handlingarna i slutändan som är viktigast när det gäller att forma ett samhälle eller vad det nu än må vara. Men jag tror att tankarna påverkar hur vi handlar. Alltså våra tankesystem, vad vi tror, vad vi inte tror, vad vi håller för sant, vad vi håller för viktigt och så vidare. För jag tror att det är våra tankar som formar vår beredskap. Till exempel så på viktigt på riktigt härom sisten så pratade vi om den här MeToo-kampanjen som handlar om hur många som har varit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp och så vidare. Och så kom vi fram till det samtalet att det är viktigt att fundera på innan hur man ska reagera när någon sitter på en arbetsplats och drar sexistiska skämt eller någonting. Då gäller det att man tänkt igenom lite grann innan. Hur ska jag reagera när det händer? För annars vet vi hur vanligt det är att någon säger någonting och så man bara, vad sa han egentligen? Och sen så är ögonblicket förbi och sen så bara låter man det liksom falla undan. Men om man har tänkt till innan, bara, nej men det här vill jag reagera på och jag ska säga så här. Då är man liksom på tå mycket mer. Så att vi reflekterar och tänker, det påverkar också hur vi agerar sedan. Det är min övertygelse och min erfarenhet också för den delen. Och så det här klassiska. Om någon säger, bara, men alltså Johanna så där kan du inte göra, vad håller du på med? Alltså hur ofta är det inte som man då svarar bara, åh förlåt, jag tänkte inte på det. Jag tänkte inte på att det här inte var så himla bra. Eller jag tänkte inte på att du blev sårad när du gjorde så här. Ja, just det. Jag tänkte inte på det. jag har liksom inte tänkt innan hur mina handlingar påverkar min omgivning. Så genom samtal, att dela erfarenheter, att dissekera våra beteenden och tankesystem, så kan vi hjälpa varandra att komma vidare. Och på tal då om att tänka och att samtala, så den här boken är full av samtal, reflektioner, intellektuella brottningskamper. Och det här långa stycket som vi lyssnade på tidigare här är bara exempel på exempel hur Jesus samtalar med människor, går in på djupet. Och faktum är att Bibeln, de bibliska texterna, eller jag ska säga så här, i den judiska traditionen så är bibeltexterna, eller skrifterna, ett material för meditation. I den judiska traditionen och i synagogerna och så vidare, hur den traditionen utvecklades allt eftersom, så handlar det jättemycket om meditation. Att idissla texterna, att ständigt arbeta med dem. I femte Mosebok, kapitel 6, så står det bland annat så här: dessa ord som jag idag ger dig, det är alltså Herren som talar, ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och de ska vara ett kännetecken på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Och för övrigt så kan jag säga, eller är det förresten jag ska ta och släda, det var ingenting. Men hur som helst, det här utvecklades till en gemensam meditation i det judiska folket. Dels att man ständigt liksom mumlar texterna, men också högläsning, som vi delade en erfarenhet av alldeles nyss. Att läsa texterna högt. Att muntligt kunna tradera texter, att lära sig dem utan till, för att ständigt kunna bära och bearbeta och idissla de här texterna, jobba med dem, tugga på dem. Och samtal. Samtalen och diskussionerna, det var så man kom vidare. De skriftlärda, diskussioner. Vad är det de brukar säga? Jag vet inte om det är en myt, men man brukar säga att ett rum med tre judar rymmer alltid minst fyra åsikter. Att liksom diskutera och arbeta och brottas med texterna. Och den här långa textstycket som vi lyssnade till tidigare här, det tar sin början i Jerusalem. Jesus har kommit till Jerusalem för den sista veckan av sitt liv. Och saker och ting börjar ställas på sin spets. Temperaturen liksom ökar. Diskussionerna blir hetare. Fariseerna aggressivare. Och frågan är, vem är han? Är liksom den ständigt närvarande frågan. Vem är han, den där rabbin som går runt och undervisar sina läror, som gör att folk blir brinnande i hjärtat eller brinnande i sinnet för att de blir provocerade? Och frågan kommer, vilken fullmakt har du att förlåta synder? Kommer frågan. Och Jesus plockar upp handsken, bara okej, låt oss granska det här. Låt mig börja med att ställa en fråga tillbaka och så ställa den här frågan om Johannes dop. Och det intressanta då, det är att istället för att fariseerna då liksom så här, okej, låt oss dansa den här dansen. Låt oss reda ut det här, låt oss jobba oss ner till det understa lagret om dopets betydelse, om vem du, Jesus, är. Så då vet de att, eller det de är ute efter är egentligen inte att komma ner till understa lagret, att avtäcka sanningen. Utan det de är intresserade av, det är bara för att sätta dit han. Så de här grupperna av fariséer som kommer att utmana honom, de är inte intresserade av att komma vidare. Så det de gör, det är att de... vi vet inte. Och då säger Jesus så här, okej, ja men då släpper vi det här. Är ni inte intresserade av att brottas vidare kring den här frågan, då släpper vi det. Och jag tycker det är väldigt intressant. Och som vi hörde så kritiserar Jesus också de skriftlärda. Som menar på att när han jämför dem med den här ohederliga trädgårdsförvaltarna, så menar han på att de utlägger inte skrifterna, har liksom inte förstått sanningen, utan de vill bara dominera den här trädgården för sin egen del istället för att förvalta den. Men sen så följer då fariseerna som tar upp det här med skatt till kejsaren. Hur ska vi göra med det där? Återigen, deras avsikt är egentligen inte att en ärlig fråga, bara, alltså seriöst, hur ska vi göra med våra pengar? Utan så här, nu ska vi sätta dit han. De tar en politisk fråga och försöker göra den till ett lackmuspapper. Ja, är du för eller emot kejsaren? Men Jesus, han genom samtalet, så avslöjar han deras motiv och för tillbaks frågan till dit den ska vara. Att alla diskussioner, det handlar om Guds eviga makt och Guds eviga plan. Den här politiska frågan som ni försöker använda nu som någon slags, som sagt, lackmuspapper, det handlar inte om det. Sen kommer saddukeerna som inte trodde på den här uppståndelsen. Och det de gör att de lägger ut ett jätteintressant exempel om det här med, ja men tänk då, det står så här i skrifterna att en hustru ska gifta sig med sin dödemans bror för att ge honom barn och så vidare. Det står i skrifterna, så låt oss ta ett exempel. Och så tar de det här exemplet med, vad händer då om det är en person som har varit gift med 7 hustrur? Och det är ofta man jobbar så, till exempel inom filosofin, så använder man exempel för att testa en teori, för att utmana en teori och se vilka konsekvenser får en teori. Så det här skulle jag vilja säga är en superbra metod som saddukeerna använder sig av. Ja, men låt oss ta ett exempel av den här läran som vi läser om i skrifterna. Konsekvensen blir jättekonstig. Vem är hon gift med, himlen? Så det var en väldigt bra exempel skulle jag vilja påstå. Men då Jesus, då säger han så här, bara, app, vänta nu. Kan ni ingenting om skrifterna? Eller någonting om Guds makt? Och så får han i det här samtalet brottas, vrida det ett varv till, komma ett lager längre ner i vad säger skrifterna egentligen? Vi kan inte bara ta det här bibelordet och dra ett exempel av det och så får vi en konstig konsekvens. Utan vi måste använda skriften för att utlägga skriften. Och så nämner han det här med att står det inte att Gud är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud? Gud är inte en Gud för döda utan för levande. Och så tar han tillbaka frågan till dit den hör hemma, så att säga. Och så sen så kommer vi vidare till den här ärliga skriftlärde som vi hörde om. Han liksom stått lite grann på sidan om och så bara, alltså det är Jesus, alltså han har koll på läget, han svarar bra. Och då tar han ju såklart chansen att, wait, här har vi en riktigt intressant rabbi. Nu ska jag passa på att ställa den absolut viktigaste frågan. Och jag ser framför mig hur han liksom verkligen så här längtar efter att, åh, vad jag vill veta mer om Gud. Jag vill förstå mer om den här tillvaron och verkligheten. Här har vi en vis människa som har visat sig i samtal efter samtal att han kan ta de här svåra frågorna, brottas vidare. Och så ställer han frågan, mästare, jag hör att du är en klok person. Låt mig få fråga, vad är det viktigaste budet? vill verkligen komma ner till det understa lagret liksom, och ta chansen med vad är det viktigaste budet. Och då svarar Jesus med Shema-orden, den judiska trosbekännelsen. Och den lyder så att hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Och så kommer det, du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Och din nästa som dig själv, lägger han också till. Och faktum är att det är precis de här orden som står i versen innan. Gud säger, dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem med dina barn. Du ska tala om dem när du stiger, sitter i ditt hus, när du ut och går. Det som jag läste tidigare. Det var den här versen som står precis innan det. Så när Gud uppmanar Israels folk att ni ska ständigt meditera över de här orden, då är det framförallt den versen som stod precis innan som han syftar på. Så när den här farisén kommer och säger, eller skriftlärda, laglärda, kommer och säger, vad är det viktigaste budet? Så tar Jesus det till kärnan. Du ska älska Herren din Gud av hela din kraft, av hela ditt förstånd, av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. Den här personen som Jesus talar vid, han verkar ha mediterat mycket över det här tidigare. För när Jesus svarar på det sättet som han gör så säger han, du har rätt. Du har rätt. Det finns inget större än Gud. Och så kommer han med sin utläggning att det här är större än alla slaktoffer, än alla offer. Och då ska vi veta att offerkulten är extremt central i judisk kultur och judisk religion. Och hur den här laglärde kan säga att jajamän, det här är viktigare än alla offer. Och Jesus säger, du har inte långt kvar till Guds rike. Du har mediterat över Guds ord och du har, nu lägger jag orden i Jesus mun här, men jag tänker mig att det handlar om att han har fått, den här mannen har med hjälp av Guds ande sökt sig djupare och djupare in i ner till understa lagret. Allt handlar om att älska Herren i Gud av hela ditt hjärta, av all din kraft, med allt ditt förstånd. Och det är som att allt faller på plats. Om man har fått den kärnan på plats så faller allt annat på plats. Då fattar man hur det gäller med de här renhetslagarna att som Jesus säger, det är inte insidan, eller det är insidan som det handlar om, inte det yttre. När Jesus sedan återkommer till att kritisera fariseerna för att vara hycklare, så är det här det handlar om, att allting måste få falla på plats efter att kärnan har kommit dit. Och vi ska bara göra en supersnabb utvikning till Lukas 10. För där får Jesus också frågan just kring det här. Jag snabb hoppar dit. Från vers 25. Då är också Jesus i en sån här samtal. Och gräver sig vidare tillsammans med dem han samtalar med. Det står så här. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa, mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och då säger Jesus samma sak där. Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa, du har rätt. Gör det så får du leva. Då kommer nästa vers som är intressant. Då säger då den här laglärda, för att visa att han var rättfärdig, sa mannen till Jesus. Och jag tänker att det här är lite intressant. För att visa att han var rättfärdig, för att visa att han ville gräva djupare, så sa han till Jesus, och vem är min nästa? Att han nöjer sig inte bara med de orden, bara, ja, vi ska älska Herre Gud och all vår kraft och nästa som sig själv. Ja, men fine, nu har jag det på plats. Utan då kommer en följdfråga, bara, okej, men vem är då min nästa? Och så får Jesus då gå in i den biten, gräva sig ännu längre ner. Och då kommer den här berättelsen om Samarien. Alltså den barmhärtige Samarien som tar hand om en av dåtidens, eller sitt folks största fiende, nämligen en jude som ligger skadad på vägen. Och det är en otroligt stor motsättning mellan samarier och judar. Ändå så stannar den här samarien för att ta hand om juden. Och Jesus menar på att det är den personen som är den skadade mannens nästa. Och det här är liksom mindblowing för den här laglärda, föreställer jag mig. Att han bara, jaha! Okej, det handlar om den som visar barmhärtighet. Jaha! Så att Jesus genom den här liknelsen, eller genom den här berättelsen, har visat hur handling och teori, hur det är kopplade till varandra, hur tanke och agerande är kopplat. Och i det så får den här farisén, eller laglärda, jag blandar alltihop det där. Ja, en laglärd står det. Att jaha, det handlar om barmhärtighet. För det är det han svarar. Vem var mannens nästa, frågar Jesus. Och den här mannen svarar, den som visar barmhärtighet. Och då kommer det. Nästa sak som Jesus säger. Då avslutar han samtalet med att säga, bra, typ. Gå och gör du som han. Alltså som den barmhärtige samarien. Gå och gör du som han. För om vi återkommer till det judiska begreppet Shema, hör Israel, Herren ska du älska av hela din kraft och så vidare. I ordet Shema, att höra, det hebreiska ordet för att höra, så finns det också inbyggt i det begreppet att man har inte hört om man inte har agerat på det man har hört. Det är en sak att fatta någonting intellektuellt i huvudet, bara, ja, men jag har förstått. Men i det här ordet Shema så finns den underliggande betoningen att du har inte hört förrän du har agerat ut det du har hört. Då har du förstått. Då har du hört på riktigt. För det är där när mamma ropar på en när man bodde hemma. Johanna, nu är det mat! Kom och ät! Ja! Ja, och så gick man ju inte. Frågan är, har man hört vad hon har sagt? Eller har man bara, man jag fattar vad hon har sagt, men jag har ju liksom inte agerat på det hon har sagt. Så om vi har det här med oss och så tillbaka till Markus där vi var. Det här långa stycket som vi hörde, det avslutas med att Jesus varnar för de skriftlärda. Så vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst i synagogan och ha sina hedersplatser på gästabuden. De äter änkorna ur huset och ber långa böner för syns skull. Då är det en ganska tydlig schism mellan det här att förstå läran, att forska i skrifterna, men att inte ta det vidare till att också leva efter skrifterna. Och nu hörde vi inte det för att jag hade sagt fel verser till er. Men direkt efter det så står det hur Jesus, efter alla de här diskussionerna med diverse olika folk, sätter sig i templet där de befinner sig. Och så sätter han sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lagade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom det en fattig änka och la ner 2 kopparslantar. Alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och började undervisa dem. Och så säger han, kolla där. sannoliken, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Och då är det så lätt att vi bara, ja, vi förstår ju skillnaden. Vi fattar ju det här, att liksom vad fint att hon gav av allt hon hade. Det är ju så där det ska vara. Så vi fattar ju det här liksom. Vi fattar ju poängen på något sätt, att jämföra hycklarna, de som bara lever på ytan, och hon som verkligen gav allt hon levde på. Men frågan är, har vi fattat det? För hur får det här uttryck i våra liv? Kanske skulle vi behöva meditera mer över den här texten. Kanske skulle vi behöva prata med varann om såna här saker. Kanske skulle vi behöva grubbla på det här och ställa oss frågan, vad hade hon fattat om Gud? Vem Gud är? Som gör att hon gav allt. Visst, det är fint att hon gjorde det. Det är ju givmilt och så. Men varför gjorde hon det? Vad hade hon fattat? Gå du och gör som han, sa Jesus. Hur gör vi då? Jag vet inte riktigt hur man gör. Alltså hur jag i Sverige 2017 ska leva ut evangeliet. Hur jag ska leva min tro. Alla saker som jag håller för sant. Allt som jag vet om Gud. Allt som jag vet om Guds rike. Hur jag ska leva ut det och liksom implementera det i min liv, i mitt liv, i min vardag. Timme för timme. Jag vet inte riktigt. Och det här som jag behöver er. Vi behöver varann. Att liksom meditera. Bara, vänta nu. När Jesus säger så här. Alltså, kan vi lyfta på ett lager till. Tillsammans med Guds heliga ande. Och bara, vad är det han säger egentligen? Hur är det här kopplat till andra saker som står i Bibeln? Bibeln är ändå en, som vi pratade om på bibelstudiet i morse. Det är en sammanhållen berättelse från början till slut. Vart någonstans i den här långa berättelsen finns den här storyn som vi tittar på just nu? Att gräva vidare, att undersöka, komma ner till understa laget. Vad handlar det här om? Så min poäng är inte att intellektualisera kristen tro. Att man bara ska sitta och vara grubblig och diskutera och samtala. Men jag tror att den biten behövs. Men inte bara det. Utan det måste också få kopplas till verkligheten, mitt liv. Utan att tippa över i någon slags gärningslära. Att man ska göra massa saker. Så att den här balansen i mitten som vi med hjälp av Guds heliga ande får försöka hitta tillsammans. Så då vill jag avsluta med att läsa några verser ur psalm 119. Det är en jättelång psalm som i princip handlar om hur psalmförfattaren älskar Guds lag. Och med lag i det ordet så finns också, alltså det är inte bara regler, utan det handlar om vägledning. Guds vägledning. Och det här är en så tydlig exempel på just den här traditionen av att meditera, att bearbeta, att brottas med, att grubbla på Guds bud för att de ska få, för att få komma ner till det understa skiktet. Det står så här. Jag läser lite blandade verser från 93 och framåt. Psalmförfattaren skriver: dina befallningar ska jag aldrig glömma. Du skänker mig liv genom dem. Jag är din. Rädda mig. För jag fördjupar mig i dina befallningar. Jag har sett att allting har ett slut, men dina bud är utan gränser. Vad jag älskar din lag. Jag begrundar den dagen lång. Dina bud gör mig visare än min fiende. De finns alltid hos mig. Jag äger mer vishet än mina lärare. Ty jag begrundar dina lagbud. Vi kan be. Herre, jag ber för mig själv och jag ber för oss. Att vi skulle hitta platser och tider och sätt att få begrunda tillsammans i samtal ditt ord. Och att du i ännu större grad skulle skänka oss anden som är våran hjälpare. Så att vi kan få hjälp med att komma ner till de understa skikten. Så att vi kan förstå både intellektuellt och genom våra handlingar vad som menas med orden. Att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta, av all vår kraft, av hela vårt förstånd. Och att vi ska älska vår nästa som oss själva. Herre, jag ber att vi skulle få insikt, din inspirerade insikt, och att du sen skulle säga till oss, sända oss med orden: gå du och gör så. Amen.